Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så där. Vad var det jag reagerar på nu? Jo, jag kollar resultaten i Orsa Grönklitt Ski Marathon och än en gång har Andreas Svensson spurtat sig till en seger.
Oh, han är ostoppbar nu.
Ja, och det var ju, ja, så har vi Johannes Eklöf, Team Rabmudden 2, och det måste vi säga är en jäkligt bra stämpel på Andreas Svensson, att han håller hög nivå, för det vet vi att Johannes gör, han är ju grym.
Ja, det är.
Och
det
Gabriel Thorn 3 håller också en stabil nivå, 33 sekunder efter.
Ja, fantastiskt. Hör du, hur såg det ut på damsidan där?
På damsidan hade vi som vinnare Linnea Johansson från lager 157. Tova Andersson, Östersunds SK 2. Och dagens poddgäst som kommer lite senare avsnittet, Hilda Löv 3.
Härligt. Ja.
Jag bara rev igång här, Max. Du kanske märkte det.
Fortsätt. Men, ja, men vi fortsätter på det. Det var jättebra. Vi hade ju en lyssnare liksom, som petade lite grann på oss igen. Och det var jättebra. Vi är jättetacksamma när folk petar på oss. Men då hade vi en lyssnare som petade på oss och sa att hörni grabbar, ni missar ju Orsa Grönklitt Ski Marathon, eller Orsa Ski Marathon som det ibland kallas också. Och det gjorde vi. 4 februari, alltså i lördag, så gick ju den tävlingen av. Och det var ju ett ganska härligt startfält. Och framförallt så var ju kul att se att Andreas var uppe där igen. Alltså, fasen vad duktig han är.
Ja, han håller en jäkligt hög nivå. Det båda är gott för resten av originalsloppen. Det är ju lätt att vi missar de andra långloppen. Vi vill såklart nämna alla de som inte är med i touren också. Jag har själv åkt Orsa Grönklitt Ski Marathon 2 gånger tror jag. Och riktigt kul tävling. Bra sidningslopp. Där sidde jag upp med på Vasan när jag åkte för.
Kul. Vad fick du för sidningsplats då?
Jag tror jag fick 1:an, om jag inte minns fel. Eller så 2:an. Någon av dem. Men
säg 1:an. Det är ingen som kan kolla det här efterhand. Inte.
Nej, precis. Ja, det är bara att lämna lite öppet. Men vi säger 1:an. Jag åkte 1:an i alla fall. Så då, år efter.
Se vad en muta kan göra. Fick de bo hos dig i Eversberg då? Och så fick de muta genom det, eller?
Ja, årsingarna. De är ganska dyr, men det går.
Härligt. Jag på damsidan gick vi igenom där och det jag slog som när jag kollade resultaten sen, att otroligt många damer det var anmälda. Om man tittar på de lopp som vi har kommenterat tidigare så har ju de haft mycket, mycket färre damer. Och här var det alltså, vet du, 68 damer som gick i mål. Det tycker jag är, superkul.
Riktigt roligt. Lite spridda skurar, det är lite avstånd och sådär, men det blir ju tufft. Det är inte jättemycket vila på den där banan. Mycket platt myrstakning. Så det tar ut sin rätt. Har vi haft några andra intressanta tävlingar den här helgen då, Max?
Ja, men det har vi väl haft, va? Vi hade ju ett långlopp nere i Toblach, nere i Dolomiterna. Toblach Cortina hade vi. Det var ju inga små pojkar som körde där, eller?
Nej, vi har ju en kung som etta faktiskt. Och det är faktiskt Petter Nortugg som tog hem det. Kung Carl Gustav, can you hear me? Ja, var många år sedan det, men...
Ja, vad fick du till dialekten snyggt där, alltså.
Ja, jag kollade på det där klippet några gånger.
Ja, det är skidhistoria där. Ja, men hur gick det i det loppet?
Ja, men Petter vann ju. Och jag såg att norskarna hade ju rubriker att Petter knust landslagslöper, eller vad det... Ja, på min påhittade norska. Men Björn Sandström kom ju trea.
Ja, han kom ju direkt från SM-veckan då. Ja, men vi får gå tillbaka till SM-veckan sen. Men ja, det är både... Jag tänkte säga att det är en värdemätare för Petter, men det är också en värdemätare för Björn. Så att jag vet inte riktigt vart vi ska landa det resonemanget.
Ja, nej, jag vet inte. Jag tycker bara kul att Petter är med och kommer högt upp. Han har ju inte riktigt tänkt med på Visma, men... Eller vad han kom in som, runt 30, va? När han har kört.
Ja, han har väl varit topp 30 några gånger. Men annars är det där inte kring han har legat.
Ja, låt han komma igång lite mer. Han har väl inte... Han satsar lite... Han har gjort några såna här säsonger, långlopp. Men jag vet inte om det har varit helhjärtat eller om det har varit mer... sponsordrivet liksom.
Ja, men i år, det här var ju en helhjärtad satsning, så att...
Ja, men ger det något år till då? Trots man kan vara Petter Nortug och inte vinna på en gång också, så det kan ju bli riktigt spännande.
Verkligen. Se på resultatlistan här för Orsa Grönklitt. Jag måste bara få nämna det. Jag har ju en gammal kompis där som är alltså... Nu är det jag som har en kompis på plats 14. Också från XS Stockholms Ski Club. Christian Ek, triatleten. Han är ju en otrolig idrottsman alltså. Ah ja, skitsamma. Ja.
Kul med kompisar.
Men nu... Ja, det är kul med kompisar. Hur såg det på damsidan?
På Toblach, tänker du?
Ja.
Vänta, ska jag hitta resultaten bara.
Men jag kan ju fylla i med Toblach Cortina förut. Det var ju en Toblach Cortina var ju tidigare en Ski Classics tävling, men den försvann ju. De gör ju om programmet lite då och då. Och om jag inte minns fel så är det den som går upp och så sen ner för slöpa som är... Ja, där vill man inte vara själv. Då vill man gärna åka i tåg för att få det där suget och att man kan hjälpas åt utför.
Ja, men det här med att man åker in och ur Visma, det vi har ju två lopp den här helgen faktiskt som har varit med i touren tidigare. Och vi drar andra alldeles strax. Men på damsidan så hade vi...
En finsk, va? Det var Tia Olkonen.
Ja, men kul i alla fall med Petter och Björn där på Toblach Cortina. Vi hade ett till stort lopp i helgen som också har varit en del av Visma tidigare. Det är König Ludwig Lauf.
Just det.
Och där hade vi en favorit, en av Max favoriter som vinnare. Då har vi Thomas Bing.
Ja, tysken. Ja, men Thomas, han är ju duktig. Han skulle ju vinna Vasaloppet här för ett par år sedan och... Ja, men jag tycker att han har gjort en skitbra säsong. Alltså han är ju typ helt ensam i sitt team. Så att... Här är hatten av till han. Och vad kul att han fick vinna.
Ja, han gör bra. Ja, han är ju spurtad där mot Jan Sreil. Också duktig skidåkare. Ja. Och nämnvärt är också att vi har ju Claes Nilsson på en femte plats. Team Expand.
Just det. Kul. Klabbe. Hur gick det på damsidan?
På damsidan hade vi Franziska Müller som vinnare.
Franziska Müller, hon kör ju i samma team som Thomas Bing, det här xcskid.dea en skimaraton team. Det är ju alltså de här sydeuropeiska teamen har ju väldigt, väldigt långa lagnamn. Men jag tycker det piggar upp ändå lite grann.
Ja, men de kör ju i samma team, ja. Det är ju kul, men bättre om man kan uttala vad teamet heter. Så de får bättre på sig där.
Vi hade även ett antal lopp under SM-veckan som jag skulle vilja nämna och ta upp lite grann. Och det är ju alltså damernas 15 km och herrarnas 30 km. Alltså, där delar vi ut SM-medaljer. Och ja, men alltså, om inte Hilda Löv hade varit med i det här avsnittet, då skulle jag vilja vika det här till Linn Sömskar, för att hon gör ju ett Linn Sömskar, hon kör ju för Team Enkon i Visma Ski Classics och tävlar ju under, ja men såklart under neutral flagg tänkte jag säga, nej men under IFK Umeås flagg under SM-veckan då. Men Linn Sömskar då, hon kör ju ett 15 km lopp som, ja men det, vi kallar det långlopp nu, som hon vinner. Spurtar ju ner Anna Dyvik. Jättefin insats av Anna Dyvik. Jag trodde på förhand att hon skulle vinna, men Linn körde riktigt, riktigt bra. Gjorde en jättebra insats i sprinten där hon är 11 och gör otroligt fina lopp i Ski Classics. Alltså, om man tänker efter, har vi någon annan åkare som är i den klassen? Alltså, skulle man kunna säga att Linn Sömskar är en av Sveriges mest allroundiga åkare?
Det låter väl inte helt fel. Det är ju inte så många som har testat på långlopp utöver tradd då, åt det hållet. Men för ja, Ebba Andersson har ju kört riktigt bra. Hon vann ju förra året i Visma. Men ja, en topp 5 placering i alla fall, va?
Ja, men om jag tänker, Linn är ju så himla duktig i sprint också. Har ju varit liksom en otroligt framstående sprintåkare. Plus att hon har ju vunnit väldigt många rullskids totaler. Så att hon är ju typ komplett som skidåkare.
Ja, riktigt duktig.
Hyllas den som hyllas bara, och tycker att Linn Sömskar ska hyllas otroligt för den insatsen. Och plus att hon har halverat, inför i år har hon halverat träningstiden. Det är ju otroligt.
Ja, det är mycket det här med stabilitet, och man ska balansera på en knivsägg där i träningsmängd och vila. Så ibland kan det vara bra att dra ner också. Uppenbarligen, när man vinner.
Ja, och så sen har vi herrarnas 30 km. Det är ju ett långlopp, måste vi kunna säga. Ett längre traddlopp då, om man säger så. Man måste vara petig.
Ja, inte ett riktigt långlopp. Nej. Men det är långt.
Nej, där drar du en gräns. Ja. Och det här, jag måste bara få stanna vid en grej. Alltså, tittar man på den här sändningen, då kändes det som att kommentatorer, alltså Blomman och Hård, de ville så jävla gärna att Jonas Eriksson skulle vinna. Men alltså, jag tror var tionde kommentar så var det någonting om Jonas Eriksson. Och han släppte ju och låg ju långt bak ganska tidigt i loppet. Men jag vet inte hur många gånger de återkom till Jonas Eriksson och Jonas Erikssons position. Alltså, ingen ont om Jonas Eriksson, men de måste väl ha haft någonting annat att snacka om. Eller hade de inget manus skrivet inför det där?
Ja, de har väl koll på han. Han har ju åkt mycket i landslagskläderna och ja, har ju varit och nosa på de här topplaceringarna. Har väl åkt en hel del världscup, va? Det är en kille jag har koll på sedan länge. Jag är ju jämngammal och han kommer ju från Dalarna han då, så man är ju tävla väldigt mycket mot varandra. Men det är väl lite dumt när kommentatorerna inte kan släppa en åkare. Nu var det inget, det var inget topplopp av Jonas heller då, så då kan man kanske kolla på någon annan ett tag.
Ja, det kändes som att kommentatorerna jättegärna ville att de skulle att han skulle köra bra. Nej, men vann där gjorde ju Simon Andersson, Falun Borlänge, och han har ju kört en hel del, han har ju kört en hel del världscuplopp sedan tidigare. Så var kul att se han tillbaka i form. Banan är ju liksom lite sådär att den, jag tror Fredrik Andersson sa i en intervju sedan tidigare att det blir lite parodi på den här banan, med typ ganska platt åkning och en backe upp för så man kan göra någonting på. Den var ju ganska kort. Men ja, Simon Andersson vann ju före Carl-Johan Westberg och Fredrik Andersson, fyra Fredrik Jonsson. Men Novak hängde inte riktigt med. Han hade jag förväntat mig, för han var ändå uppe och peta en hel del och gjorde en del stötningar. Och ja, men när det gick sakta, då gick han upp för att spänna musklerna och körde på ganska bra. Och då tänkte jag att han ligger sist i klungan av en anledning. Han tänker inte dra en meter, utan han vill spara sina krafter till sin spurt. Men han var inte ens aktuell i spurten. Han var avhängd ganska tidigt där. Så att, ja. Han var lite, men han kanske är nedtränad. Och så var det ju, det var ju såklart festvalla på han. Och det var ju teknikzoner hela SM-veckan.
Ja, men vi har ju Max på en tionde plats. Axel Jutterström är ju 11. Vad har vi mer? Vi har ju Alfred Buskvist på en sjätte plats. Det är bra, 5,3 sekunder efter. Det är tajt mellan placeringarna.
Ja, men verkligen. Och en som jag vill passa på att lyfta fram, det är ju Åsarna-åkan John Leander, som är alltså, han är med i den här klungan och är långt fram och stöter. Gå in på en 15:e plats till slut, 15 sekunder efteråt. Han gör ett jättejobb och har liksom, innan i år har han inte någon så här jätteframskjutna placeringar, så att jag är mycket imponerad av John Leanders insats där. Jag tycker vi hyllas den som hyllas bara, nu vill jag lyfta han.
Men vi kan ju bara nämna att Vadköpingsloppet har ju också gått i helgen. Och det kommer vi faktiskt prata lite mer om senare i podden.
Vadköpingsloppet då, som gick igår i söndags när vi spelade in det här. Alltså en ganska späckad helg för Hilda och Johannes, som var med i både Vadköpingsloppet och Orsa Grönklitt Ski Marathon.
Men där vann ju de.
Ja, det blev en parseger, dubbelseger. Hilda Löf är ju alltså 1,58 före Jessica Häggqvist i mål. Och Jessica är ju inte med i den tävlingsklassen då, som det verkar. Och det är ju hela 12,5 minut ner till Olivia Hansson då, som är på andra plats. Ganska stora avstånd och kanske inte den bredden på damsidan som man hade hoppats på där då.
Ja, nej, men säkert en bra genomkörare. Och på här sidan hade vi Johannes Eklöf som segrare, spurtandes mot Filip Danielsson. Och som trea har vi Per Tollehaug, Team Synfjäll kan vi nämna.
Kul. Ja, men verkar vara en bra genomkörare både för Johannes och Filip.
Ja, det är väl alltid bra att tävla. Det är många viktiga tävlingar framöver och då är det bra att hålla igång.
Mm, verkligen. Och det verkar ju vara, alltså tänker Johannes kör ju för Ramudden och Ramudden har ju haft mycket hjälp av Mattias Räck. Jag tror, har de väl till och med han som, i fjol hade de i alla fall Mattias Räck som huvudtränare också. Så jag tänker att en av Räcks filosofier är att tävla och träna mycket även under liksom högsäsong, och det är väl det de försöker göra här då.
Men ska vi gå över på kommande helgs tävlingar?
Yes, nu är det dags att gå in på nästa helg, och den är hyfsad fartfylld den också, kan jag lova.
Ja, där har vi ju nästa deltävling i Originals, Bessemerloppet.
Jajamän. Och den går ju i Högbo. Det har vi pratat om. Det finns ju en annan...
Menar du inte Högbo?
Det finns ju en annan podcast också som har pratat om det här, men... Ja, det kanske är barnsligt, men vi var faktiskt lite före.
Ja, det är viktigt. Ja, men vi har ju Bessemerloppet och startlistan ser i dagsläget ut...
Ska vi ta damerna först, Alex, eller?
Alltid damerna först, förutom när vi inte gör det.
Annars har vi några intressanta namn.
Ja, men det har vi ju. Hilda Löf kör ju. Vi har...
Madeleine Nord, Mardung, Anja Stolpe och Maja Eriksson för laget 157. Elin Törnqvist också. Det blir kul att se vad de kan göra. Maja Eriksson leder ju den där tävlingen, så att ja, vi hoppas att Hilda, både Hilda och Madeleine som ligger två på delad andra plats, kan ge Maja en ordentlig utmaning där. Jag tror att det kommer vara tajt om, jag tror att det kommer vara hårda kamper om det där. Jag tror att alla är väldigt sugen på att vinna.
Självklart. Men Toren lever ju i allra högsta grad på damsidan. Det är riktigt tajt. Och på herrsidan, om vi ska kolla på anmälda till Bessemerloppet, så har vi några intressanta namn. Jag scrollar igenom listan här och ser Pontus Nordström. Han har kört bra hittills i år. Vi har
Bruno Dettman, Adrian Lundberg och Sam Rosenberg från lag 157. Bröderna Sten. Ja, men det är ett bra gäng då. Marcus Johansson, träningskonsulten. Man undrar, det finns ju så många Marcus Johansson, men undrar ju vilken det är. Ja, men det är intressant startfält. Jag förväntar mig ju att få se Andreas Svensson där också. Eller är det någonting som vi har missat, Alex, tror du?
Ja, jag scrollar fram och tillbaka här och letar efter han just nu. Nej, men han verkar ju inte vara anmäld hittills i alla fall. Det kan ju hända att han slänger in en sen anmälan, men...
Nej, men till dags dato har ju inte sidningen har ju inte kommit igång riktigt än då. Men Alex, vad kan vi berätta om Bessemerloppet?
Man åker 52 kilometer på den långa.
Mm. Nej, men det är ju en varvbana på 17,3 kilometer som man kör då. Tre varv för att få ihop hela 52 kilometer. Och lyssna här, högsta höjdskillnaden på banan är 16 meter. Sex backar med 10-16 meter stigning står på deras hemsida. Det här är ett lopp som de flesta stakar.
Jag tänkte säga det, att klister låter ju väldigt lockande.
Mm, uteslutande va?
Nej, men det som du säger, det är ju, ja, jag är ironisk, det är ju stakning som gäller på den här banan. Mm.
Mycket konstnär har vi hört och ja, men det kommer gå fort här kan vi tänka då.
Ja, det måste det vara. Säkert att de som velar annars kanske kan staka där. Det är nog ett bra ställe att testa.
Ja, men så kan det vara. Ja. Nej, men och vi får väl hoppas att vi får Andreas Svensson till start där då. Han är ju ledare i touren då. 300 poäng är full på hittills. Gabriel Thorn 2, 250 poäng och Alfred Nilsson 3, 230 poäng. Annars har vi ju lager 157 grabbarna där lite längre ner. Så ja, men det kan bli spännande och inte Andreas med, så öppnar ju tävlingen upp sig helt klart.
Ja, men det då släpper han ju in de andra till att börja plocka poäng på han, och vi är ju faktiskt bara halvvägs. Så det är ju tre lopp kvar.
Ja, vi kanske ska nämna också att Bessemerloppet går på söndag då. Och du, kommer det finnas någon livestream, tror du?
Ja, men det tror vi väl kanske. Vi har ju varit lite dåliga på att hitta dem faktiskt, men jag skulle ju rekommendera att gå in på Originals Facebook-sida, så kan ni ju leta på en livestream där kanske.
Ja, men Alex, ska vi hoppa över på det största loppet i helgen? Det måste vi ändå säga att det är Hisarska Patisatka.
Ja, men det är det ju. Det är ju en tävling med historia. Det är en tävling man vill åka.
Ja, av många beskrivet som ett av de finare loppen. Och det är ju den andra deltävlingen i Grand Classics.
Ja, det ska ju bli så kul att se om Emil kan knipa en andra och krypa närmare och dra hem det också.
Mm. Ja, det är så jäkla coolt alltså att han har ju en av de första svenskarna som faktiskt har chans på en Grand Classics. Så det här blir skit, alltså förutom Britta då, men det blir ju skitintressant att se hur det kommer gå för han.
Ja, det är väl ingen åkare överhuvudtaget som har varit i närheten än, va? Eller någon som ens har tagit två?
Nej. Vi hade väl Korsgren i fjol, va? Eller för två år sedan var vi nära. Så det är absolut inte omöjligt. Och nej, men det ska bli otroligt kul att se. Men du, Emil vann ju i fjol. Vad har du för tankar om det här loppet?
Vi är ju alltså i Tjeckien, om vi inte har sagt det. Ja, de är ju i närheten av Liberec.
Yes. Yes, och Padesatka betyder ju 50, så det är 50 km man åker. Visst var det Max Novak som var där i fjol, eller om det var 2 år sedan. Alltså, det går ju någon sprinttävling dagen innan som han vann. Och Max Novak har ju rötter i Tjeckien. Jag tror att hans föräldrar är ursprungligen födda i Tjeckien. Eller om, jag tror att det är så. Så Max Novak hade liksom lite stjärnstatus där när han var nere och vann där och fick skriva autografer. Och han sa att han hade en tung kväll dagen innan för att det var så otroligt mycket mediebevakning. Så ja, men jag förväntar mig att Max är i toppslag nu inför helgen och få. Ja, men jag har väntat lite grann på Max Novak den här säsongen, måste jag säga.
Ja, men lite. Han var ju framme där på pallen bakom Emil på vad var det för lopp? Minnet är bra men kort.
I diagonellen, va?
Ja, men precis. Men annars har det varit lite stabilt. Tionde plats runt där, va? De flesta tävlingar. Men inte det här riktiga toppen. Så det hoppas vi på i helgen. Jag kollar lite på banprofilen här. Och det är ju lite backar, kan man ju säga. Det är ju väldigt mycket upp för i början. Men... Eller väldigt... Ja, 200 höjdmeter är ju inte grymt mycket i och för sig.
Nej, men det är... Räkna ut Stefan på det där då, om du kan. Men
det var det där med räkningen.
Nej men Max Novak, han vann ju ett lopp igår, eller i fjol, och jag hade förväntat mig alltså en vinst av han i år, så att jag tänker mig att den kommer nu i, det blir liksom hans andra hemmaplan det här.
Ja, men vi håller lite extra på han då, samtidigt som jag vet inte det här med Emil, alltså jag tycker det är jäkligt kul att det går bra för han, men samtidigt så vill vi ju få fram några andra svenskar också på toppen. Men jag skulle verkligen unna Emilen att få ta hem Jizerska och fortsätta hålla hoppet upp om en Grand Classic.
Ja, jag verkligen. Men tror du att, alltså, är det möjligt? Det är klart att det är möjligt, men hur skulle du bedöma hans chanser för att ta hem en till seger? Alltså, det måste bli hans sjunde seger för i år då.
Ja, alltså, vi pratade ju om det här tidigare med formtopp. Om det är en sån han har, eller om han har hittat en ny, stabil, väldigt hög nivå. Och jag ser ju hellre att han är lite nertränad och trött det här loppet än på Vasan. För är det något lopp jag vill säga Emil stark på, så är det Vasan. Det är några år sedan vi hade en svensk seger nu, och det är dags.
Ja, men det är bra. Då ger vi Emil en fri dag på lördag, och så sen får vi försöka få Emil högst upp på Vasan då istället. Hade varit kul med båda två. Eller hade varit kul med en Grand Classics. Det hade faktiskt varit kul att se någon vinna en Grand Classics.
Ja, men det hade det. Men det är många lopp kvar ändå. Det är, och stora lopp. Tunga lopp.
Ja, det blir spännande. Men du, vad har du för förväntningar på damsidan? Jag tänker, Ida övertygade ju inte sist. Höll sig kvar och hade liksom snuva i näsan på intervjuerna efteråt. Tror att hon kommer hämta sig, och hur står sig Magnus Medås form inför Jizerska?
Jag tror väl att Ida ska vara tillbaka nu efter sjukdom. Jag hoppas i alla fall det. Det hade varit kul att få tillbaka henne där på toppen, och det är aldrig kul att se någon som är sliten efter en sjukdom. Det syns ju på hela åkstilen och allting när man inte är där man ska vara.
Vem skulle du säga är hennes största konkurrent i helgen?
Magni verkar ju ha en väldigt bra form. Jag skulle ju faktiskt vilja se ett lopp där det hade varit kul med lite hård fight på slutet. Jag vet inte varför. Det hade bara varit kul om det inte blir så stor avstånd. Men det är ju i början det är tufft och lite lättare, om man kan säga så. Sen så det är kanske bädda för att det ska bli lite mer mot slutet, det blir upplösning.
Ja, Intressant upplägg. Men det är alltså gissarskap på söndag. Jag sa lördag tidigare, men det är på söndag. Är det dags för oss att välkomna veckans gäst, Alex?
Det tycker jag verkligen. Nu har vi pratat tillräckligt länge.
Och hur ska vi presentera henne? Det är alltså en otroligt intressant ung tjej som har... Ja, hon tar ju upp det själv i intervjun, men alltså hon har ju egentligen inte satsat på längdskidåkning.
Nej, det verkar som att det har kommit lite undan för undan. Men ja, vi blev lite intresserade. Jag tog ju en intervju efter Craft Ski Marathon med henne. Hon var väldigt glad och analyserande. Och jag tror det här kommer bli en väldigt intressant intervju.
Ja, det tror jag också. Ja, men så här kommer den då. Hilda Löf, varsågoda. Då säger vi välkommen till Hilda Löf från Ski Team Gölins. Eller är det Gölins?
Ja, tack så mycket. Gölins, precis. Tack, det är väldigt roligt att vara här.
Jättekul att ha det här.
Och du är aktuell med den här senaste vinsten på Vadköpingsloppet. Och det blev ju faktiskt en dubbelseger för familjen Löf Eklöf, va?
Ja, precis. Vi sa det på vägen dit i bilen att idag går vi för dubbelseger. Och det lyckades vi ju med, så det var väldigt roligt.
Otroligt. Hur firade ni sen?
Vi åkte hem på eftermiddagen och sen köpte vi hem pizza. Det är en grej som vi gör ibland efter vi har gjort någonting tillsammans. Till exempel kört Vasapass eller så. Då beställer vi hem två olika pizzor och slicear upp och sitter på den stora mattan på golvet och har picknick hemma.
Det låter skitnice.
Ja.
Alex, har du provat det?
Nej, det blir mycket pizza ändå, men inte just den där picknicken. Får testa någon gång.
Vi är lite intresserade av vem Hilda Löf är. Skulle du kunna berätta lite grann, lite kort om dig själv?
Jag tycker att det är en väldigt svår fråga att svara på. Men jag skulle beskriva mig själv som envis och målmedveten. Men det viktigaste av allt är hur man är som människa. Och jag bryr mig väldigt mycket om att människor i min närhet ska må så bra som möjligt.
Ja, vi har ju lite frågor både från Instagram och egna. Och mycket har ju att röra hur det går att satsa och plugga samtidigt. Det kan ju inte vara helt enkelt. Men vi kan ju ta det lite senare. Så kan vi bara, men var är du uppväxt någonstans?
Jag är uppvuxen i en liten by som heter Örryd, som ligger ungefär 20 minuter med bil från Gnosjö då. Där teamet är förankrat. Så det är i Småland, ungefär 6 mil söder om Jönköping. Ganska nära Västergötland.
Skulle du kunna berätta lite grann om teamet? För att det är ett ganska nystartat team och det är kul att se att det är så himla många unga åkare i teamet.
Ja, precis. Vi körde ju vår första säsong förra året. Och det är Simon Jonsson som har dratt igång allt det här. Han fick någon idé om att han skulle starta ett pro-team och drog verkligen allt det här. Och han är ju också ung, född 98. Och alla våra åkare är unga och vi har lokala sponsorer från Gnosjöregionen. Och det är väldigt mycket hjärta i teamet. Lokalt och mycket, mycket värme och gemenskap.
Vilken bra beskrivning.
Ja, det låter ju som en jättebra upplägg för ett team. Det kan ju lätt bli att det blir stort och kanske svårt att hantera, men har man den lokala förankringen så ja, det måste ju bli en helt annan känsla. Kanske för sponsorer också.
Ja, precis. Jag tror att vi är väldigt speciella på den biten och jag tycker det är väldigt roligt att till exempel Gelins vd Ludvig Gelin har varit med oss ute i spåret och stått där med stavar om vi skulle behöva reservstavar och så. Så de är verkligen engagerade och tycker det är väldigt roligt att vi håller på.
Ja, häftigt. Ni får ut någonting, både teamet och åkarna och egentligen sponsorerna.
Ja, jag tror verkligen att de tycker det är roligt att vara med oss.
Imponerande. Jag tänkte när du sa att det är mycket hjärta, det är ju, det har man ju nästan aldrig hört inom längdskidåkning, förutom att man använder mycket hjärta när någon åker in stafett och någon offras eller något sånt där. Men ja, jag har aldrig tänkt på det inom skidåkning förut. Alltså inom hockey, då pratar man ju mycket hjärta liksom. Ja, men det, han spelar med stort hjärta och så där. Men ja, intressant.
Ja, jag tänkte nästan vi skulle prata lite om de senaste loppen. Vi tog ju upp Vadköpingsloppet alldeles nyss. Dagen före var det Orsa. Vadköpingsloppet, där blev det vinst. Orsa, kom du trea. Det har gått väldigt bra på slutet. Hur är känslan?
Men känslan är bra. Jag tycker formen är stabil och bra. Jag tycker att det funkar bra i åkningen. Sen har jag vissa bitar som jag vill jobba med ytterligare fram mot de kommande tävlingarna. Och jag ser väl inte riktigt som att man bara utvecklas som skidåkare på sommaren, utan även under vintern tycker jag att man kan ta kliv. Och det tycker jag gör på träning, och även att jag lär mig väldigt mycket av varje lopp jag åker.
Det är en jättebra inställning. Det är såklart man ska utvecklas om och inte bara på sommaren. Men vi börjar ju. Jag intervjuade dig lite snabbt på Craft. Och det var egentligen första gången jag pratade med dig och sett dig tävla. Och efter det har vi ju följt dig, och du har ju åkt Moraloppet efter det, Billingen. Nu ska vi se här, det är... Och tidigare åkt Lavenostan, Badgastein, Criterium. Och det har gått... jag kollar på de nationella loppen, det har ju gått väldigt bra. Etta, fyra, femma. Vad tycker du om säsongen hittills?
Jag är både nöjd och missnöjd. Jag tycker att kroppen har känts väldigt bra, och när jag även har haft bra surf under skidorna så har resultaten varit väldigt bra. Sen hade jag lite svårigheter där med Moraloppet och Billingen. Så efter de loppen var jag inte på lika bra humör, för att uttrycka det milt. Det var två tuffare lopp för mig. Men jag ser fram emot det som ska komma också, och hoppas få till bra lopp nu under andra halvan av säsongen också.
Men du ligger ju tvåa i totalen nu i Originals. Jag utgår från att du satsar vidare på totalen där, eller hur ser det ut? Hur tänker du?
Ja, det är tanken. Vårt team kommer inte åka till Jyselska, så därför blir det Bessemer på söndag. Sedan tänker jag att jag ska åka Lofsdalen också.
Glädjande!
Ja, jag har hört mycket gott om Lofsdalen från mina klubbkompisar här i Stockholm. Så det ser jag fram emot.
Bra, vad kul. Men du tänker att du räknar bort tävlingen som är emellan Bessemerloppet och Epic då, eller?
Nej, men den kommer jag ju köra ändå tillsammans med teamet då, Iski Classics. Så jag har pratat med Martin Holmstrand, och de kommer räkna poängen för dem, även om man kör för Ski Classics då. Eller de räknar det som samma lopp.
Just det, det blir lite speciellt när man kör båda sådär.
Mm.
Ja, det blir det. Jag tänkte försöka komma in på, för att du är ju väldigt ung.
Mm.
Och har liksom tidigt, precis som egentligen resten av ditt team, valt att satsa på långlopp så pass tidigt.
Mm.
Hur kommer det sig att du valde att satsa på långlopp så pass tidigt, och vad är din bakgrund inom längdskidåkningen?
Jag åkte inte så mycket längdskid när jag var liten, så jag har aldrig börjat tävla traditionell skidåkning. Jag gick i en skidskola när jag var väldigt liten, tillsammans med min stora syster och våra två sysslingar. Men bara något år senare så la våran hemmaklubb ner längdverksamheten. Men jag åkte lite på egen hand och så, har lärt mig själv. Och sen när jag var 15 så fick jag för mig att jag skulle testa på att göra tjejklassiken. Åkte då Kortvasan. Och då blev jag ju helt kär i Mora och Vasaloppet och allt det där. Så sen har jag kommit tillbaka dit varje år och åkte det riktiga Vasaloppet så fort jag var 18, och har åkt det varje år sedan dess. och egentligen bara blivit lite bättre för varje år som har gått. Och sen förra hösten så hörde de av sig, Gnosjö-gänget, att de skulle starta upp ett team och frågade om jag ville vara med. Så på den resan är det.
Vilken otroligt häftig bakgrund. Alltså vilken, det måste vara en helt unik ingång in i längdskidåkningen.
Ja, det är ju inte det mest vanliga kanske. För sett till många andra så har de ju tränat längdskidor i klubb liksom hela barndomen och hur många tävlingar som helst. Så på så sätt så är jag ändå ganska ny i tävlingssammanhang och det är därför också alla tävlingserfarenheter blir så viktiga att få med mig och att jag lär mig av varje tävling. Och har bra utveckling och har haft det de senaste åren också.
Jag har ju varit in på skidresultat och letat runt lite överallt. Och det är som du säger, du har ju inte jättemånga resultat bakåt. Och jag tycker det också är väldigt roligt att man kan komma in så här sent ändå då, om man ska säga så. Men det var alltså successivt du började tävla mer och mer. Det var inte så, nu ska jag elitsatsa, utan...
Nej. Det var inte allt för så länge sedan som jag ens tänkte tanken att det var aktuellt för mig att elitsatsa. Jag har inte tänkt att jag var så bra eller att jag kunde ha den potentialen. Men bara de senaste 1,5-2 åren så har det hänt väldigt mycket. Ja, det är väldigt inspirerande att fortsätta träna och tävla och se om jag kan fortsätta ha den här utvecklingen.
Häftigt. Ja, alltså, jag blir helt tagen.
Ja, faktiskt. När någon inte säger att de har gått skidgymnasiet, det är ganska gött faktiskt.
Nej, jag gick i Gislaved och spelade. Jag valde till fotboll och så där också. Så det var, jag har hållit på med mycket liksom.
Vad läste du på gymnasiet?
Natur. Naturvetenskap.
Blivande läkare, Max, vet du. Då finns det inte så mycket att välja på.
Nej, just det. Just det. Ja. Alltså, vi har ju haft så väldigt kloka lyssnare. Alex la ju ut en på Instagram, en reel, där vi frågade lite efter lite frågor. Och en sån här fråga som vi fick av flera, som vi själva hade försökt formulera också, det var ju att vi var väldigt intresserade av... Ja, men vi har fått höra om vägen att du läser till läkare. Och vi är ju lite intresserade av hur man kombinerar en sån här satsning som du gör nu då, samtidigt som du läser till läkare. Vi har ju många, det finns ju faktiskt många gamla långloppsåkare som har gjort samma resa. Jag tänker på Gärdalen, Astrid Nurenholt Jakobsen, och Nygård läser väl också till läkare eller någonting inom vård i alla fall.
Ja, precis.
Men hur gör man för att kombinera? Och vad valde du läkarlinjen först, antar
jag? Ja, jag valde läkarlinjen och jag sökte in här i Stockholm innan jag visste att min utveckling skulle ta fart ordentligt. Det är därför jag bor här också och få höra från många att man kan inte bo i Stockholm och åka längdskidor. Men det går. Ja, mitt liv är ju väldigt speciellt om man jämför med många andras liv kanske. Det kräver väldigt mycket disciplin och struktur och planering för att få allting att gå ihop. Ligga lite steget före.
Men hur, alltså jag tänker, hur ser en intensiv träningsvecka ut? Och om vi tänker att vi har dina studier samtidigt, hur lägger du upp en dag? Alltså kliver du upp super tidigt, eller hur får man liksom det här pusslet att stämma?
Ja, det är ju verkligen ett pussel som du säger. Och ibland när det är långa skoldagar som jag behöver vara på plats på, och det även är obligatorier eller praktikdagar som jag måste vara på ett ställe visst antal timmar, då blir det ju att lägga träningen på morgonen innan och även på eftermiddag kväll då efteråt. Så det blir långa dagar och det är inte så mycket tid för att se på serier eller sånt som andra människor kanske gör. Utan det är det här jag lägger min tid på. Och all övrig tid får Johannes typ. Och min familj. Och vänner.
Rätt prioriterat.
Ja.
Ja. Gud vad härligt. Vilken vad varmt du berättade. Jag var superinspirerad av berättelsen.
Jag tror det är många som skulle ha haft samma samma inställning till att det går. För många väljer ofta bort någonting när de ska antingen studera eller satsa. Men det går ju uppenbarligen att göra båda två om man verkligen vill. Men vi pratade ju mycket med Joel förra gången, hade en intervju om hur läger är upplagda och hur man tränar. Hur ser en träningsvecka ut för dig? Om vi kan ju börja om du är hemma liksom.
Jag är en person som gillar att träna mycket. Och jag tål mycket träning och har hållit mig skadefri. Så det är väldigt skönt. Nu kör jag intervaller 2 gånger per vecka. Men när det inte är tävlingssäsong så kan jag köra 3 eller 4 intervallpass per vecka. Och sen är det ju mycket, mycket lugn A1-träning såklart. Och även styrketräning och prehab som jag tycker är en väldigt viktig del för att just hålla sig skadefri och tåla all den annan träningen.
Det är jätteviktigt. Jag kan ju bara fylla i där. Vi hoppas ju att vi når ut till folk som inte är så insatta också i det här. Och A1 är ju alltså långdistansträning. Du håller väldigt låg, vad ska man säga, du kan prata, du håller låg puls. Och hur långt är ett A1-pass?
Ja, det kan ju vara allt från 1,5 timme till 5 timmar eller längre. Det är verkligen, det är lugnt och det är att tugga på. Och det kan jag skicka med motionärerna också att det är viktigt att hålla koll på att den lugna träningen är lugn och att den hårda träningen är hård. Det är viktigt för att få ut maximalt av sin träning och det är också någonting man kan få hjälp med och mäta upp sina pulszoner och det har jag gjort. Så jag vet liksom exakt hur jag ska ligga på alla pass. Och det gör också att man kan tåla väldigt mycket träning.
Du använder pulsklockan som liksom ett hjälpmedel här egentligen på de flesta passen då, eller?
Ja, precis. Jag har mätt upp mina zoner på Activitus och vet även vilken watt jag ska använda på skijärgen för att ligga i olika zoner och hur jag ska ligga på intervaller där, för det kan man också mäta upp med tröskeltest. Så det är jättebra.
Ja. Men vad jag fick ut av det där, det är alltså att man ska skrota gubbfarten ute på långpassen. Det tror jag många ska ta med sig, inklusive mig och Max.
Ja, jag känner mig träffad, Alex.
Ja, jag med för den delen. Det har blivit värre och värre. Men om du drar iväg på läger med teamet som jag antar att ni gör, hur ser en lägervecka ut? Joel pratade om att de var iväg lite längre men färre läger. Hur ser det ut för er?
Vi har inte så många gemensamma läger. Har inte haft det hittills, utan då har det kanske att vi har träffats lite kortare några dagar som upptakter och sånt. Men vi har också det så kallade Gnosjölägret, en vecka på sommaren där egentligen alla småländska skidåkare är med. Och det brukar vara väldigt inbjudande för många och lätt att anpassa om man är senior och kan köra en träningsvecka på 30 timmar eller mer, eller om man är ung och junior och behöver korta av passen lite för att tåla träningen där man är i sin utveckling.
Spännande. Alltså den här gnorsjöandan, den gör sig påminde även i träningsform.
Det gör den verkligen.
Det som vi brukar säga, Alex, vi lyfter varandra. Vi har ju vi har ju ett motto eller liksom en devis som vi brukar använda, att vi lyfter varandra, och det känns ju som att så där borde ju fler göra. Alltså det finns ju så himla många som är i behov av riktigt duktiga tränare, träningsmöjligheter, arenor att vara på och så.
Nej, men det är viktigt att lyfta varandra. Det har vi pratat om jättemycket. Det kanske börjar bli tjatigt, men ja, det är såklart att man ska hjälpas åt. Det kanske många skulle behöva lära av. Jag behövde ju, när jag körde, alltså det är ju jättebra att få sparras mot andra, och ha en sån där upptakt borde ju alla ha. Vi har hört att du tränar mycket på rullband. Stämmer det?
Mm. Ja, det stämmer. Det är ju ett verktyg som är jättebra att använda för att få mer backar i träningen och för att kunna köra hårda intervaller. Och det är väldigt, väldigt lätt att jämföra. Så tisdagskvällar och ibland även söndag eftermiddag, inte nu under säsongen, men tisdagskvällar så hänger jag på Activitus och kör på bandet. Och det tycker jag har varit riktigt bra för min utveckling och gjort mig stark uppför.
Och då pratar vi alltså rullskidåkning på band, om det inte var tydligt.
Ja, precis.
Brukar du ta laktattest och liknande då? Alltså sticka fingret och få se om man har mjölksyra eller inte? Kanske det enklaste att säga.
Nej. Laktattest gör jag inte då, men det är mycket syra i alla fall, det vet jag. Men som sagt, mycket lutning, och på Activitus har de även förprogrammerat Vasaloppsbacken som man kan köra där. Så den går varm, det programmet.
Fan vad fett.
Wow. Mm. Ja, är det med, alltså jag tänker, för jag tyckte det lät jätteintressant. Jag har 1000 frågor kopplat till det här, men för det första, är man ensam eller har man stöd av någon på plats när man gör det där?
Nej, vi är flera där samtidigt. Men man har även en sele runt midjan. Men det är jag och två andra från min klubb som brukar vara där samtidigt. Och då kan vi också hjälpa varandra om man behöver justera någonting under tiden med fart eller lutning, och att man har lite koll på varandra. Det händer ju inte olyckor, men det är alltid bra att vara flera.
Men du nämnde Vasaloppsbacken också. Alltså, kan man se den på bild också så att det blir lite Swift-känsla, eller är det är lutningen som är inprogrammerad?
Ja, det är lutning och fart. Så det börjar ju platt då på 2% lutning för att vara som startgärdet. Och sen när man kommer till backen då så ställer bandet in sig på 18% lutning. Och sedan kommer det några minuter på 13%. Och sen går man upp på 18% igen. Och sen 10%. Och sen är man uppe på myren och avsluta programmet med 5 minuter på 2% igen.
Nice. Men Alex, det där måste vi få till. Vi måste få ut någon GPX-fil på Epic-banan så att vi kan få upp den på, vad heter det, Activitus?
Ja.
Den finns redan. Den finns redan på lovstallenepic.se finns banprofilen. Nu ändrar jag den lite idag, men det.
Ni kan skapa en fil och så skicka den till Anders Carbonier på Activitus, så kommer jag bra förberedd till Uppstallen sen.
Definitivt. Ja, det.
Ja, vi har ju en climb där. Det är ju relevant faktiskt.
Ja.
Det där hade varit tufft där.
Ja. Faktiskt lagt in en liten backe till där före. Det kommer nog snart ut på hemsidan.
Bra. Men,
breaking news här i podden då.
Mer backar. Det tycker jag låter bra. Ja.
Men också pluspoäng. Det är inte många som vet procentlutningen i första Vasaloppsbacken. Liksom. Meter för meter nästan.
Nej.
Alex, du kanske kan snabb huvudräkna ut Stefan också.
Nej.
Ja, det är bra. Men vi är ju väldigt imponerade av dig och liksom ditt upplägg och allt det här. Men det som vi har funderat en del på, och det som säkert många funderar på, det är liksom hur det är att leva två skidåkare tillsammans i en parrelation och ändå vara ute och tävla så otroligt mycket som både du och Johannes gör. Vi kanske ska börja med att säga Alex att Hilda är ju tillsammans med Johannes Eklöf. Den superduktiga åkaren uppförare som vi brukar kalla han.
Ja, sett till när resandet innebär att vi är från varandra så blir det ju jobbigt för oss båda. Vi mår verkligen allra bäst när vi kan vara tillsammans och saknar varandra så fort vi säger hej då. Det räcker med att bara att vi inte har samma träningsupplägg och är ifrån varandra några timmar så saknar vi varandra tills när vi kommer hem igen. Men annars så ser vi väldigt många fördelar med att båda håller på. Och Johannes håller också på med sitt exjobb nu. Så då är båda även upptagna med att behöva studera en del. Så vi är ganska synkade i våra livsstilar. Och det tycker jag är skönt, för hade jag haft en partner som hade väldigt mycket tid över och bara satt och väntade på att jag skulle komma hem, så hade jag känt mig väldigt stressad och inte riktigt haft ro att träna som jag hade velat.
Ja, det låter ju som att ni har väldigt bra förståelse för varandras livssituation när ni har samma saker på schemat, låter det så?
Ja. Jag tycker det funkar bra och en del träning kör vi tillsammans och vi försöker också lägga tid så att vi pluggar samtidigt och sen säger att efter denna tiden så är vi lediga tillsammans och då ska vi tanka energi.
Häftigt. Du var inne på träningsupplägget där. Tränar ni tillsammans också? Kan ni köra vissa pass tillsammans eller hur har ni lagt upp det?
Ja, en del kör vi tillsammans, absolut. Ganska mycket av lågintensiv träning kan vi köra tillsammans. Och det var ju mycket i somras att vi tränade ihop. Nu under säsongen så har ju Johannes varit iväg lite mer. Och då blir det att vi tränar mindre tillsammans såklart. Men det kan också vara att vi kanske har intervallpass som är lika långa sett till durationen. Men att vi kanske kör dem var för sig om vi vill. Eller om vi har olika rullmotstånd så kan vi ändå köra Vasapass och sådana saker tillsammans. Det funkar väldigt bra.
Ja, häftigt. Då har ni ju liksom umgänge i träningen också och ett utbyte av varandra som sparringpartner.
Ja, det blir inte att all träningstid blir verkligen inte att man måste vara ifrån varandra då. Och det är också väldigt skönt eftersom att vi gillar att ha varandra i närheten mycket.
Det låter som ett bra upplägg också. Att kunna träna tillsammans så mycket. Nej, men jag tänker just att ni kan köra så mycket pass tillsammans. Så jag vet ju att man har ju följt lite olika team och kollat på deras sociala medier. Och det verkar ju funka bra överlag att träna många långa pass tillsammans. Så det mår ju bara sporten bra av att man kan köra så mycket tillsammans som möjligt. Vilka tävlingar har du planerat resten av säsongen? Och då är ju Vasan ett stort frågetecken vi har. Det är en lite stor tävling.
Ja, Vasaloppet. Självklart ska jag köra Vasaloppet. Det är väl en av mina favoritlopp. Och även Tjejvasan ligger ju varmt om hjärtat, så det ska också köra. Men de närmsta två helgerna då så är det ju Bessemer och dubbelhelgen i Orsa med Ski Classics. Och sen siktar jag framåt mot Birken och Lofsdalen. Sen vet jag inte om det är någon mer. Det är nog det som är kvar.
Och Rejsta går väl samtidigt som Lofsdalen, va?
Ja, precis. Där har väl varit lite oklart om teamet kommer åka dit eller inte. Och eftersom att jag åkt så mycket i den svenska kuppen denna säsongen, eftersom att jag inte kunde åka till Alperna i januari då, så tänker jag att jag ska fullfölja den också. Köra där 100%.
Ja, men det låter väl som en bra plan. Det, Det hade ju varit optimalt om vi hade varit smart och lagt Epic så vi inte krockar med någon Visma-tävling i framtiden kanske. Så kan man köra båda.
Jag tycker vi ska tänka tvärtom. David Nilsson får ringa till Martin Holmstrand istället. Ja, men vi har ju fått en hel del lyssnarfrågor från Instagram och vi har ju betat av några redan. En av dem vi satsar för var ju en fråga från Erndin 7. När jag kollade på Instagram såg det ut som en skidåkare. Han undrar, vad är ditt mål med skidåkningen? Och det tyckte jag var först och främst en jätteintressant ställd fråga. Inte liksom utgå från någon form av prestation, utan egentligen vad är målet med skidåkningen?
Mm. Ja, det finns så mycket i det. Och jag brukar alltid försöka sätta målsättningar utifrån olika saker. Inför tävlingar och så, att man kan tänka på ett prestationsmål och ett resultatmål och ett upplevelsemål. För då kan man även om någon annan skulle ha en toppen dag och prestera något otroligt och man blir kanske tvåa och är missnöjd över det då, för att ens enda mål var att vinna, då faller man ganska hårt. Så jag tror att man ska se ganska brett på målsättning. Och självklart så vill jag bli bäst. Men det är också många andra som vill bli det. Och då kan man också tänka att jag ska kunna prestera så bra som bara jag kan. Och det kanske leder till att jag blir bäst. Eller så gör det inte. Och sen om man tänker på upplevelsemålen, så ger ju skidåkningen så mycket energi tillbaka. Att få åka ut med teamet och att få träffa nya härliga människor. Att få se fina platser och åka skidor de här dagarna där det är soligt och några minusgrader. Det vet ju alla som har upplevt det, att det är väldigt härligt.
Mm. Gud Alex, det där måste vi ta med oss, upplevelsemål. Det där måste du och jag bara jobba med.
Det är väl allt vi gör, ut och glider i solen. Vi tränar ju inte när det är mulet. Eller?
Ja, i och för sig. Men, ja. Men ett upplevelsemål skulle kunna vara att känna mjölksyra. Eller att känna när det suger i låren efter en hård uppförsbacke när man har skate, eller ja, men i magmuskler. Ja, något sånt där. Det där måste vi ta med oss. För det där tyckte jag var otroligt intressant.
Ja, men det låter ju som att du har en väldigt, ska man säga, uppstyrd målsättning, att du har olika kriterier och så här. Är det någonting du har jobbat tillsammans med någon annan och tagit fram med mental träning och så?
Ja, jag hade hjälp av en idrottspsykolog förra året som la ut en annons för att hon sökte en adept för sitt examensarbete egentligen. Så då testade jag att skriva om mig själv och berätta att jag var intresserad av att vara hennes adept och att hon fick öva på mig. Och det tycker jag att jag fick ut jättemycket av, och hon var också nöjd med det. Så det var väldigt lärorikt, och jag har fått med mig många bra verktyg och tror verkligen att det mentala har stor betydelse för hur man presterar.
Det håller nog både jag och Max med om. Och det låter som att du har en väldigt bra inställning.
Ja, verkligen. Ja, men jag har ju sprungit en del. Jag brukar ta vartenda tillfälle jag får och berätta att jag har sprungit en del ultramaraton. Och det är, jag brukar säga, det är egentligen som att springa ett maraton, fast du adderar en mental, alltså en ganska stor mental ingrediens. Det är där utmaningen ligger efter ett maraton. För alla som har sprungit ett maraton kan springa två maraton. Men det gäller att liksom motivera och få skallen och pusha benen liksom och röra sig framåt hela tiden.
Mm.
Ja, otroligt intressant resonemang och upplägg. Alltså det känns som att du, där har du nu ett övertag på många skidåkare. Jag smutskastar ingen annan nu, men det känns.
Men det låter ju som att vi fick ett väldigt bra svar på den frågan. Ska jag ta nästa Instagram-fråga då?
Mm.
Och bra fråga.
Och det är, var ditt bästa recept på uppladdning inför ett långlopp? Och den är ställd av någon som heter Rasmus.
Rasmus Serru.
Jaha, det är så.
Serre. Vadå Serre?
Ja, det är ju... Det gäller ju att hitta vad som funkar för en själv, för att man själv ska vara så bra man bara kan vara på startlinjen. Och jag vet, jag känner min kropp bra och vet hur lång tid innan jag kan köra intervaller och hur hårt jag kan träna dagen innan. Och sen gäller det att sova bra. Det är en väldigt stor ingrediens faktiskt. Ibland lättare sagt än gjort. Och sen gäller det också att vara i energibalans. Tycker inte kanske att man behöver äta så att man spyr. Men ändå försöka liksom ha fulla muskeldepåer. Och sen gäller det också att man gör rätt under uppvärmningen och under loppet med energiintag. Det är då man orkar på slutet av loppen.
Sömnen är ju otroligt mycket viktigare än man tänker sig egentligen. Man märker när man får småbarn och en stor ingrediens liksom i välbefinnandet försvinner, och det är så himla tydligt att det är sömnen som det beror på. Man får ju mycket, mycket energi av att få barn, men man tappar ju lite grann i sömnen då, så att det är tydligt att det är det.
Jag tror sömnen är viktig för att man ska också orka mentalt och kroppsligt kunna ta ut sig och tömma ur det lilla extra. För är man lite trött och ligger lite back i sömnen, då upplever jag att det kan vara svårare att pusha sig själv så där hårt som man vill kunna göra.
Men jag skulle vilja lyssna mer på, du har så himla kloka funderingar och kloka resonemang, så det, jag vet, kommer de från dig, eller kommer de från samarbetet med den här mentala tränaren?
Jag tror det är en kombination. Jag fick som sagt med mig många bra verktyg och lärde mig mycket av henne. Men jag har också lärt mig själv under många år och lärt känna min egen kropp och vet vad jag tycker funkar. Och där blir man nog inte riktigt själv, alltså man blir inte fullärd i det heller. Så det kan, jag tror fortfarande att det är saker som kan bli bättre. Och man måste få tillåta sig själv att prova sig fram lite och göra det man tror på och inse att det kanske inte var det bästa, eller så var det det bästa, och att man ska ta med sig det. Men att bara lyssna på andra och inte få prova det man själv tror på, det tror jag inte kommer funka i längden.
Ja. Ska vi ta köra våra sista frågor, så får vi släppa Hilda sen, Alex.
Det låter bra, och då har vi vår första. Vad är det helst i drickabältet?
Ja, nu är det mycket umara som går i bältet.
Är det någon favoritsmak?
Nej, egentligen tycker jag inte att sportdrick är så gott. Men det är ju också någonting som man behöver för att prestera högintensivt. Så det är bara att dricka.
Om det inte hade varit sportdryck, vad hade du helst haft då?
Mjölk kanske.
Det, jag tänkte på det också när du sa att du inte gillade det. Jag bara, ja, gott. Lite jobbigt en sån här varm sommardag bara. Men.
Ja, men det kan ju bli lite varmt kanske. Men jag är uppvuxen på bondgård, och så jag tror att pappa är ganska nöjd med det svaret.
Kanske går att hitta på något nytt där. Det är lite Gainomax-stuk, eller vad heter det här man drack? För jag vet att jag gick på högstadiet och drack det där hela tiden då, men
ja.
Kanske finns något sånt som håller bättre.
Men du, vad heter det? Jag är ju uppvuxen i Högkusten, där fanns det något som heter kalvdans, som våra grannar gjorde när korna hade kalva, alltså när de fick råmjölk. Det finns det där nere också.
Mm.
Ja, det skulle man ju haft istället för gäll. För nästa fråga är ju vad du har för favoritsmak på gäll. Men tänk om man har haft kalvdans i. För det är också väldigt proteinrikt.
Bra återhämtning. Ja.
Mm. Kalvdans är ju alltså, det är väl alltså råmjölken när korna har kalvat och så tar ju människorna den. Och så gräddar man den typ. Som, det blir som en äggstanning.
Mm.
Äter med kanel och socker.
Ja, det är småländskt.
Ja.
Det har förekommit hemma.
Otroligt gott.
Det tycker vi om.
Men då nästa fråga. Vilken är din favoritsmak på gäll?
Umara har en god med hallonsmak. Det smakar som hallonsoda fast utan kolsyra.
Det låter som något jag hade gillat.
Skulle jag säga.
Ja, har du provat den, Alex?
Nej, det har jag inte. Vi måste ju ta tag i det där gällavsnittet snart.
Ja, för jag gillar ju inte hallon. Men alltså så här, hallonsmak, det är inte, men hallonsoda är ju skitgott, så att det där måste vi prova.
Och då tar vi den sista frågan. Vem skulle du vilja höra oss intervjua i podden?
Oj, svårt. Jag hörde ju att Joel efterfrågade Filip Rosjö när han pratade om Skritim Jolins, men så fick han mig. Så ni kanske ska ändå plocka in citatmaskinen Filip Rosjö. Eller kanske Alfred Buskvist från Ramudden, som är högaktuell i kampen om den gröna västen. Väldigt, väldigt ödmjuk och rolig kille.
Körde bra på SM nu också.
Mm, precis.
Mm, det måste vi göra, Alex.
Ja, Filip borde ju förtjäna en plats i podden nu.
Mm. Ja, men det tycker jag. Nu har han fått två nomineringar och sen har vi pratat om honom också, så att... Det måste vi göra.
Ja, han behöver höras lite så att han inte bara blir kallad för Erik Rosjös lillebror. Han heter ju faktiskt Filip.
Ja.
Jag håller på att kolla igenom här. Känner du att vi har missat någonting?
Jag springer ju väldigt mycket tävlingar och sånt, men det är ett helt annat kapitel.
Uppföljningen.
Det sommaravsnittet.
Man också kan prata om. Ja, sommaravsnittet. Jag har varit med i Vasaloppets utvecklingsgrupp nu för att locka fler kvinnor till loppen.
Mm-hmm.
Det drog vi igång nu i slutet av hösten. Annars vet jag inte om det är någonting.
Det var ju ganska intressant. Vad är det för någonting?
Ja, de sökte efter en utvecklingsgrupp med... För att helt enkelt locka fler kvinnor till deras lopp. För att det inte är så många procent i Vasaloppet som är kvinnor. Och då hade vi en workshop. Vi träffades i Mora och i Goppshus i 2 dagar. Och brainstormade en massa och funderade på vad man skulle kunna göra för att öka intresset av motionslopp för kvinnor. För det finns många kvinnor som idrottar och som tränar mycket. Men varför kommer de inte till loppen?
Wow. Hade ni, analyserade ni det där vidare någonting? Eller hur jobbar ni vidare med det? Hur jobbar Vasaloppet vidare med det?
Ja, de har ju tagit med sig våra förslag och jobbar med det nu. Sedan blev det ju, de fick ju den här branden och så. Så då har det nog varit att det har krävt väldigt mycket av dem, av organisationen just nu. Men de har kvinnorna i åtanke och vill öka intresset och bredda publiken ännu mer. Jag tror att det går framåt. Vi blir ju ändå fler damer som tävlar, även om det går lite långsamt och vi fortfarande är många färre än vad herrarna är. Men jag hoppas på sikt att det ska vara fler damer som vill tävla och som vill satsa på långlopp också.
Mm. Ja, verkligen. Det vill vi också. Men jag måste bara säga att vilken, ja, så himla kul. Gud vad innehållsrikt det här blev. Och jättetack för att du delade med dig. Och...
Tack. Det är jättekul att få vara med.
Ja, tack för att ha varit med. Vi har lärt oss väldigt mycket och ser fram emot att följa dig på de sista tävlingarna här på säsongen. Eller ja, vi har ju nästan en halv säsong kvar. Men...
Hoppas vi får chansen att stöta på det någonting här i framtiden också. Och såklart jättestort lycka till.
Ja, tack. Hoppas jag ska leverera.
Ja. Ja, men vad bra.
Vi tackar Hilda Löv för hennes medverkan i podden och önskar lycka till i framtiden. Max, det där var en väldigt intressant intervju.
Ja, jag sitter här och kan ha svårt att smälta det. Alltså, vilken otrolig inspirationskälla. Och, alltså, återigen, vad roligt att hon delar med sig så mycket, men framför allt liksom få höra hennes upplägg och hennes bakgrund med att helt plötsligt så är jag långloppsåkare.
Förra intervjun var vi ju imponerade just av att Joel så tidigt började satsa på långlopp. Men här gick vi ett steg till, för Joel har ju gått skidgymnasium, och det är inget fel med den traditionella längdåkningsupplägget att man kör klubb och skidgymnasium, men Hilda verkar ha kommit från en helt annan bakgrund och nästan halkat in på det här, eller bara glädje till sporten utan klubb och skidgymnasium som start. Så väldigt intressant.
Jätteintressant. Alltså det är ju, jag måste, som hon sa själv, att hon, jag har inte ens satsat, utan det bara blev så, de hörde av sig. Ja. Otroligt. Och tänk, reflektera över vad mycket Vasaloppet kan göra. Att jag åkte några fyra Vasalopp och så sen så var jag fast ungefär.
Ja, men Vasalopp är ju jätteviktigt. Det är ju inte bara svenskar som ser det som en högtid. Vi har ju väldigt många utländska åkare också. Så. Ja, det hade ju varit podd-idé, Max. Vi måste ju ta med någon från ledningen i Vasaloppet någon gång. Hur de ser på deras plats i skid Sverige och skidvärlden och hur de påverkar den till det bättre.
Ja, men det, jag tycker ju det, där har vi någonting. Och, men framförallt så tycker jag fastnar vi med det Hilda tog upp, att Vasaloppet också jobbar aktivt för att få in fler kvinnor. Och det tyckte var jätteintressant. De sa att ja, men vi har många kvinnor som är ute och tränar, men vi har inte så många som anmäler sig till lopp. Och det vill man ju, det vill man göra någonting åt. Man vill ju bredda det här så att fler kan få uppleva liksom den där peppen och glädjen och ja, men liksom den känslostormen som kommer när man deltar, i alla fall som motionär då, när man deltar liksom i ett lopp, ett långlopp.
Ja.
Alex, nu har vi svamlat på här, men det var, de kom hit, alla lyssnare kom hit för att lyssna på Hilda, så att nu är det dags att runda av det här avsnittet.
Ja, det är det. Tack allihopa som har lyssnat och tack Max.
Och tack Hilda.
Tack allihopa. Vi ses nästa vecka.
Toodaloo.
Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.